Du lyssnar på Patienten av Trude Teige i översättning av Lars Ahlström, uppläst av mig, Isabelle Moreau. Hic est locus ubi sanguis urinaque arcana vitae aperiant. Här uppenbaras livets gåta i blod och urin. Text målad i taket i laboratoriet i Björkelibyggnaden, Dikemark sinnessjukhus i Asker. Snart är min tid över. Jag märker att det närmar sig och jag som har varit så rädd för slutet har försonat mig med det på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Kanske blir det jag skriver nu det allra sista av den redogörelse som jag hållit på med senaste året. Och om någon hittar den tror jag att vederbörande kommer att få svårt att tyda texten. Så svag har jag blivit. Jag, som alltid har lagt vikt vid att skriva snyggt. Jag har haft Julia i tankarna hela tiden. Hon frågar så mycket, lilla Julia. Och det var det som fick mig att vilja berätta vad jag har sett och hört. Men viktigast av allt, hon har fått mig att tro att mitt liv inte har varit bortkastat. Ann-Marie har fått testamentet. Jag hoppas att Julia blir glad för tavlan. Hon är den enda som vet hur värdefull den är. Vad en 8-åring nu förstår av sånt. Min livskraft är slut. Källan är tom. Nu har jag inte mer att berätta. Det slutar här. Ingenting spelar för övrigt någon roll längre. Jag känner ingenting. Det är som om jag inte är mig själv längre. Jag ångrar att jag inte har berättat mer om vad jag upplevt tidigare. Då hade kanske inte allt det här hemska hänt. Men vem skulle väl ha trott mig? Mig, en sinnessjuk, en patient, en otillräknelig människa. Och så får jag kanske reda på om det stämmer, det som gamla tiders Krösus hävdade, att man är lycklig först när man är död. Men jag frågar mig, hur ska man veta det när man inte längre finns? Krösus av Dikemark. Ett. Dikemarks sjukhus. Vårdbiträdet Ann-Marie Skog hade aldrig tidigare sett den äldre kvinnan som stod i dörren till köket och frågade efter Gunnar Lauritsen. Hon måste ha varit närmare 80, liten och nätt, iklädd en svart dubbelknäppt kappa. Ögonen var bleka och ansiktsuttrycket sorgset, men inte på ett sätt som gav intryck av att vara förorsakat av situationen. Snarare fanns det ett konstant vemod i hennes framtoning. Hon höll en röd handväska framför sig i båda händerna. Jag är hans syster, sa hon och räckte Ann-Marie handen. Lydia Lauritsen. Ann-Marie tittade förbluffad på kvinnan. Gunnar Lauritsen? Det finns ingen, började hon. Så kom hon på. Kvinnan menade Krösus. Det var bara en ren tillfällighet att Ann-Marie kom ihåg hans riktiga namn. Det hade aldrig använts, inte så länge som hon hade arbetat här, vilket var nästan 50 år. Kan jag besöka honom? Självfallet. Men jag är rädd att han är mycket svag. Jag har förstått det, sa Lydia Lauritsen och följde efter Ann-Marie in i dagrummet. Det är fint här, påpekade hon när de gick upp för den breda trappan som slingrade sig upp längs väggen till andra våningen. På väggarna hängde stora färgglada vapensköldar som patienterna hade gjort. Krösus hade varit där längre än Ann-Marie. Han kom hit när han var 20, sa man, och nu var han 77. Hon hade aldrig hört talas om någon syster eller någon annan familjemedlem för den delen. Han hade aldrig nämnt vare sig syskon eller föräldrar, det visste hon, för de hade ofta pratat om att det var underligt att han aldrig fick besök utifrån. Hade han ingen?